En podcast från Aftonbladet.
I norska NRK kritiserar Jeffrey Epsteins offer Marina Lizarda Mette-Marits agerande på ett kraftfullt sätt.
Ex-prins Andrew ska flytta till Sandringhams marker på kungens uppmaning, och vi ska lyssna på vad hans nya grannar tycker om saken.
Och Harry och Meghan bjöd hem Brooklyn Beckham och hans fru Nicole för att ge familjeråd.
Det här är Kungligt, jag heter Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Bjaring. Hallå, hej Jenny!
Hej!
Idag så ska vi starta med något som både du och jag, vi skrattade ju lite åt det. Vi har fått många kommentarer om kungens märkliga gester under OS Italien, ni har säkert sett dem. Under damernas sprint så blev det trippelt svenskt när då Linn Svahn, hon tog i guld, det var fantastiskt. Jonna Sundling tog silver och Maja Dahlqvist tog brons. Man kunde se kungen jubla och vifta lite sådär på vippläktaren. Men det var när han träffade de tre OS-medaljörerna som frågor uppstod. Istället för att ta i hand då så började han, ja, han började ju gestikulera med händerna i luften.
Nej, men det är så roligt att se de här bilderna. Han liksom, han håller upp händerna i luften och så nyper han så här med tummen mot de andra fingrarna som en anknäbb.
Han är ungefär som quack quack.
Ja, så. Eller som en krokodilmun. Ja. Ja. Det är lite svårt att förklara, men delvis har det ju att göra med att det är mycket folk i omlopp där i Italien. Och såklart mycket förkylningsbaciller som snurrar runt. Och vi vet ju att drottning Silvia, hon är hemma. Hon följde inte med till OS för att hon är förkyld. Såklart vill inte kungen bli sjuk heller. Så då tänker jag att det här, det är ju ett sätt istället för att ta i hand.
Mm, och det är ju så som hovet har förklarat det också. Att det handlar om smittorisken och att därför vill kungen inte ta i hand. Men det finns ytterligare en förklaring till detta. Och det är en av dina följare på sociala medier, Jenny, som gjorde oss uppmärksamma på detta.
Ja, när jag läste det så tänkte jag, men det här är ju klockrent. Och det är Matilda som berättar vad vi tror att det egentligen handlar om. Hon har i alla fall en väldigt bra förklaring. Hon skriver att det är exakt samma rörelser med händerna som kungen gör på Soliden när han dansar till den här låten Maja, min Maja.
Nej, du måste sjunga igen nu.
Maja, min Maja. Och sen någonting. Och att det då är som ett litet roligt skämt att göra den här dansen med händerna just för att han träffar då Maja som tagit medalj.
Alltså det, gud vad jag skrattade när jag såg det här. Och det låter ju mycket troligt. Maja med Maja, för er som inte minns den så är det en låt som Electric Banana Band skapade. Den heter ju också Min Piraya Maja med text av Lasse Åberg och Janne Schaffer. Och jag tänker om det är då menat, att det visar att han gör så för att hon heter Maja Dahlqvist, så är det ju faktiskt riktigt roligt. Grejen är bara, jag undrar om Maja Dahlqvist själv förstod det där. Hon såg ut lite som ett frågetecken att kungen står och bara gör så där med
han skulle ha sjungit.
Han skulle ha sjungit.
Ja. Ja. Men det är kul med kungaparet på OS. Ja, nu är det bara kungen då. Han är ju jättededikerad OS och superintresserad av idrott.
Han är ju man ser ju ofta honom på sådana stora mästerskap. För den delen också drottning Silvia, men i det här fallet då kungen.
Ja. Ja, men verkligen. Och han blir ju så jädra glad också när svenskarna vinner. Vet du, det finns ju en bild, undrar om det var någon sån VM eller om det är OS, när han sitter på en läktare och så skriker han rätt ut, för det går bra för svenskarna. Och så är det en dam som sitter på stolsraden nedanför och håller för öronen för att han skriker så högt. Men det visar ju på något sätt bara det här passionen för att vara med, eller för att heja på.
Och det är därför jag älskar sport. Du vet om att jag sitter till och med och gråter till Mästarnas mästare. Stora sportsliga prestationer. Det är någonting.
Det är rörande.
Och det är lite liksom glädje och härligt. Och framförallt nu i dessa tider när det är så mycket som är mörkt så tycker jag att det här var väldigt roligt.
Men vad tittar du helst på OS om du får bara svara en grej?
Just nu? Ja, jag vill som alla andra att man blir lite curlingberoende. Nu har jag tittat på curling innan. Men jag såg ju mest framåt inför det. Det var ju skidskyttet. Sen startade ju skidskyttslandslaget lite sådär haltande och då gick man ju över till längd för där vanns det ju mycket. Men skidskyttet, jag hade till och med satt min telefon på larm igår 14.30 när då herrarnas klocka.
Ja, för du ska se live.
Och då var det mitt i ett möte jag satt och så sa jag lite så här försiktigt, ja, gud vad kul det är med OS. Alltså till dem då som satt på mötet i rummet, vad kul det är med OS. Och ja, vad spännande det blir idag med herrarnas stafett. Och då tänkte jag så här...
Du bäddade för...
Ja. Men jag fick ingen som helst respons.
Nej.
Fast på ett tidigare möte jag var på, där tog vi paus och kikade. Men jag kände så här...
Ja, jag fattar. Jag ser bara konståkningen.
Jaha.
Inte bara, men det... Och det sjuka är att jag har missat det nu varje dag när det har varit för att jag inte har satt något larm.
Nej, ja. Men man måste hålla koll på OS-programmet. Och det gjorde jag redan 3 veckor innan OS startade. Då är in det alldeles.
Smart.
Okej, vi ska ju också, jag tänkte på det nu när vi pratade om igår och hit och dit. Vi brukar ju säga när vi spelar in, för genom att det händer så mycket i den kungliga världen så är det bra att säga. Och idag är det onsdag 18 februari, klockan är nu 11. På tal om kungaparet så firar ju de 50 år som gifte år. De sa ja till varandra i Storkyrkan den 19 juni 1976. Dagen före bröllopet så bjöds det på en festkonsert på Kungliga Operan. Och det var ju en sprakande show där bland annat ABBA sjöng Dancing Queen för drottningen. Och nu ska man återupprepa succén.
Ja, det stämmer. Kungliga Operan har då publicerat och skickat ut ett pressmeddelande om att kungaparet då ska bjudas på den här festföreställningen. Den går under namnet Guldbröllopskonsert. Och den visas på stora scenen den 13 juni. Och att det är 13 juni, det är ju för att helgen därefter så är det ju midsommar.
Mm.
Och de gifte sig 19, men då har de flyttat allting till helgen.
Mm, fattar.
Där innan. Mm. Men på programmet och på scenen så finns det klassiker och favoriter. Det är både opera och ballett. Och vi vet då att hovsångaren Daniel Johansson ska vara med och hovsångerskan Elin Rombo. Henne har jag hört mycket. Hon har ibland varit med på en del statsbesök och sådär.
Ja, vet du att jag till och med kollade upp henne efter hon fick det där och började följa henne på Insta?
Hon är
en fantastisk kvinna.
Mm. Men så har man lovat då att det ska komma flera överraskningar under kvällen. Och man skriver också då att Kungliga Ballett, Kungliga Operans kör, Kungliga Hovkapellet, hovkapellmästare Allan Gilbert då bjuder på en guldkantad present till kungaparets 50-åriga bröllopsdag. Den vill man nästan se.
Ja, och jag tänker ändå, tror du att ABBA, det vore ju helt extraordinärt, men tror du att ABBA står på scen igen och sjunger Dancing Queen?
Ja, men vore inte det, det vore ju den perfekta presenten. Så himla roligt det hade varit.
Ja, fast det känns som att, jag vet inte, de verkar...
Lite osynkade.
Eller allihopa. Så blir det modernt att det kommer sådana, du vet, som är där utanför lånet.
Ja, hallucinationer, eller vad säger man? Men projektioner.
Ja, exakt.
Ja, kanske det, kanske. Ja, men kungahuset har ju också lagt ut programmet för det här guldbröllopsfirandet. Och den 13 juni då så startar man med Te Deum, en tacksägelsegudstjänst. Det har man ju alltid vid stora kungliga händelser. Så det är vid 11:30. Och sen 14:00, då hoppas jag att de har hunnit käka lite lunch eller fått i sig någonting. 14:00 ska kungaparet kliva ner i kungaslupen Vasaorden. Så gjorde de ju också på bröllopet, fast åt andra hållet. Nu åker man nämligen från Skeppsbron till Djurgården. När de gifte sig åkte de från Djurgården till Skeppsbron.
Mm.
Bunk i min mick. Vi vet också då att därifrån åker de kortege genom Stockholm vid 14:30. Sen vid 3 så är det en konsert i Kungsträdgården. Och då ska ju kungaparet vara på plats där också. Och det har kärlekstema såklart. Det ska vara musik från 50 år som framförs då. På kvällen så kommer vi till den här konserten på Kungliga Operan 18:00. Och sen 20:00 då bjuder kungaparet in till en privat supé för familj och vänner på Kungliga slottet.
Mm.
Det blir nog ingen liten historia.
Nej, det här kommer att bli pompom.
Det är ju ingen galamiddag, då hade de skrivit ut det. Men när de säger då en privat supé, det känns ändå som att det kommer garanterat lite kungliga gäster från utomlands också.
Nu ska vi gå över till det norska kungahuset och då blir det ju lite mer igen. Det går ju inte lika mycket dur, det går lite mer i moll. För de har ju, ja, det händer ju mycket där som ni vet. Rättegången där Marius Borg-Höjby står åtalad för då bland annat 4 fall av våldtäkt, misshandel och våldsbrott har gått in på sin 3:e vecka i sal 250 i Oslo tingsrätt. Och det är viktigt att påpeka att Marius Borg-Höjby står åtalad. Han är inte dömd utan han är misstänkt. Vad är det senaste därifrån, Jenny?
Ja, det är ju inte jätteenkelt att sammanfatta bara i några meningar, men för det händer saker hela tiden. Det är nya vittnen och experter som vittnar. Totalt handlar det om 38 åtalspunkter.
Ja, och rättegången ska ju pågå då i 7 veckor och därefter kommer det dröja några veckor innan en dom kommer att komma. Det är bra så här upplysningsvis. Mm. Vi får väldigt mycket frågor om det och folk vill bli uppdaterade, så ta det lite korthet.
Ja, alltså nu den här veckan så tar man upp ytterligare ett fall av misstänkt våldtäkt och lite grann har det blivit så att det blir ett våldtäktsfall per vecka sedan man startade rättegången. Och när jag var på plats den första veckan så hanterar man den misstänkta våldtäkten från 2018 som ska ha skett då, eller som man, vi får säga, påstås ha skett i och med att han inte är dömd, i källarplanet på Kungliga residenset i Skaugum. Och vecka 2 så var det en våldtäkt som ska ha skett under en surfingresa, en killresa som Marius gjorde med Håkon 2023, tror det var 2023. Och nu då så behandlar man en misstänkt våldtäkt som har skett på en efterfest våren 2024. Och jag noterade också nu i morse, VG, norska VG, de har ju en live som rullar hela tiden.
En live-rapportering.
Live-rapportering. Mm. Där det verkar som att de även går in på den fjärde våldtäkten idag lite grann.
Den misstänkta våldtäkten.
Ja, misstänkta våldtäkten.
Polisen hittade då 3 bilder och 5 videofilmer av en misstänkt våldtäkt. Det som var mest känslosamt under gårdagen på tisdagen, det var då att den här kvinnans pappa vittnade i rätten.
Ja, oj. Det är ju första gången vi ser en förälder sitta i vittnesbåset sedan det startade. Han beskrev ju bland annat de här samtalen som han hade haft med sin dotter efter att hon förts av polisen, och hon hade fått se de här videofilmerna på plats då under förhöret. Hon hade ju ingen aning om vad som hade hänt. Och när pappan då vittnar, så han har ju svårt att hålla gråten tillbaka såklart. Och enligt de medier som är på plats där nu, de norska medierna, så har han ju tittat på Marius direkt flera gånger under sitt vittnesmål. Marius har inte tittat tillbaka. Men så har han ju bland annat sagt då, och det är ju väldigt känslosamt, men jag är pappa. Så enkelt är det. Jag är pappa, det är biologi. Vi är födda med en försvarsinstinkt. Och det var ju på en fråga då om varför han blev arg då när han fick höra detta. Konstig fråga, men han skulle förklara sig i alla fall. Och då hade han ju också tittat väldigt mycket på Marius. Men han hade hållit ner i huvudet lite grann då. Mm. Men då hade han sagt så här. Om Marius själv blir pappa en gång, så kommer han garanterat känna precis på samma sätt när det gäller hans barn. Och det var en mening som nog satte sig, alltså alla norska medier har rapporterat om detta som sades där, för att där var uppenbart att pappan vände sig direkt till Marius.
Mm. Och även under gårdagen så rapporterades om att Marius själv satt och då tittade ner i sitt block och tuggade tuggummi. Och det var väl lite den bilden du återgav efter du satt där.
Ja, jag undrar om han tuggade tuggummi också för att att det är stressavlösande kanske.
Så kan det vara.
Men för att summera rättegången kortfattat då, så har det ju hittills förekommit omfattande vittnesmål från 3, ja nu då, från i morse då 4 kvinnor, Marius själv, polisen och flera experter då och vänner till kvinnorna.
Vi får fortsatt många frågor om huruvida Marius Borg Höjbys pappa har varit närvarande i rätten, alltså Mårten Borg. Vi satt här i förra veckan och sa att det vet vi ju inte, för vi är ju inte där. Men när du var i rättegångssalen första veckan så såg du såg ju inte honom då, eftersom du sa ju också att man kan ju inte vara säker på att man har sett alla som var där. Det var ju otroligt mycket folk. Det var ju första veckan då där du var. Och skulle han dyka upp så skulle medierna rapportera om det.
Ja, ja, absolut. Man märker ju trycket från fotograferna och journalisterna. De är stort på de som kommer in i rummet. Sen råder ju fotoförbud där inne, men i början så tas det bilder då. Hade Mårten Borg suttit där så hade vi vetat om det.
Mm. Något som väldigt många också har undrat, Jenny, som vi får frågor om, det är: vad visste kronprins Håkon och Mette-Marit om det som skedde? Utredningsledare Andreas Kruszewski har tidigare uttalat att det inte var lämpligt att förhöra kronprinsparet eftersom det inte fanns någon information som tydde på då att de hade relevant information i fallet.
Mm. Jag läste någon diskussion om det i morse också. Det är någonting som folk inte kan släppa riktigt. Men statsåklagaren då, eller statsadvokaten Sturla Henriksbø, han säger nu då till Norske Se og Hør att tidigt i utredningen av fallet då, så fanns det en kontakt mellan Oslo polisdistrikt och slottet. Och det var kopplat då till den information som slottet hade lämnat till pressen angående kontakt mellan ett av offren och kronprinsessan.
Men att det då under den fortsatta utredningen inte har förekommit någon ytterligare dialog mellan åklagaren och slottet. Och när det gäller frågan om att kalla någon av dem som vittne, så säger Henriksbø, baserat på informationen i ärendet så finns det ingenting som tyder på att kronprinsparet har varit ögonvittnen till händelser som skulle göra det möjligt för deras förklaring att belysa fallen ytterligare utöver de bevis som redan finns tillgängliga. Så sa då Henriksbø.
Ja, och sen får man ju också ha med där i bakhuvudet att Mette Marit är ju då mamma till den som är åtalad, och enligt norsk lag så det, som förälder behöver hon inte vittna mot sitt barn. Och visst är det så i Sverige också, så vitt jag vet, att man då inte liksom sätter en förälder till att vittna mot barnet.
Vi ska fortsätta bland våra ämnen, men vi är kvar i det norska kungahuset. För som ni vet så pågår ju också en annan process, och då talar jag om Mette-Marits koppling, samröre, intima korrespondens med Jeffrey Epstein. Nu har ett nytt uttalande kommit från norska hovet och norska kronprinsessa Mette-Marit gällande då Jeffrey Epstein. Denna gång så sker det efter en debatt på norska NRK.
Ja, det här var ju drabbande. Igår kväll då, tisdagskväll, så deltog Marina Lacerda i tv-programmet Debatten på NRK. Hon utsattes för övergrepp av då Epstein från det att hon var 14 år gammal, och det pågick i flera år. Och under den här sändningen så kritiserar Lacerda kronprinsessa Mette-Marits kontakt då med Epstein, och hon sa bland annat så här, vi lyssnar.
I think she should start with honesty. Mm. You know, taking accountability for what, you know, the conversations that she had with this man, you know, who was in a world where he was sex trafficking children, abusing them. And I think that's the first step there, right, is to take accountability that she was having conversations with this man, and I think flirting with him, if I'm not mistaken. Mm. I think it's disgusting after she googled him and found out that things weren't looking good for him.
Ja, vi hörde alltså Marina Lacerda i tv-programmet Debatten på NRK. Hon säger att hon, alltså kronprinsessan, borde börja med ärlighet, ta ansvar för samtalen hon hade med den här mannen som befann sig i en värld där han ägnade sig åt människohandel med barn och utnyttjade dem.
Ja, men ni som lyssnar, har ni möjlighet att se intervjun, så gör det, för den är väldigt stark och väldigt bra. Och det var i samband då med sändningen som det här uttalandet från kronprinsessa Mette-Marit publicerades. Och hon säger så här. Citat, jag är djupt skakad över berättelserna från de många offren för Epstein, och de har mitt fulla stöd. Det är viktigt att deras röster blir hörda. Både som kvinna och mor stöttar jag dem. Slutcitat.
Och det var då norska VG som bland annat rapporterade om det här. Alltså det är ju en ohygglig historia som Marina Lacerda berättar om sin uppväxt. Det var en väldigt stark intervju.
Mm.
Det är hennes version då av vad som hände. Och hon beskriver också hur hon i många år utnyttjades då av Epstein. Hon berättar att hon långsamt groomades till att ha sex med honom. Första gången sa hon nej och blev mycket chockad. Men kontakten fortsatte tills Marina var runt 16 eller 17 år gammal. Och hon började då sminka sig, och då ansåg Epstein att hon var för gammal.
Ja, det är ju det är så talande på något sätt. Och de här övergreppen är chockerande, och jag reagerar också på det Marina säger tidigare i intervjun då, innan hon pratar om Mette-Marit, att det här gäller ju inte bara USA, för Epsteins nätverk, det sträckte sig över hela världen, och det gällde så många mäktiga människor där faktiskt kronprinsessa Mette-Marit på ett sätt då är delaktig i att upprätthålla hans makt. För han använde ju då kungligheter, presidenter och offentliga människor för att visa alla andra hur mäktig han är.
Han gillade ju att ta bilder då, så satte han ju upp de bilderna i sitt hem, och då skulle liksom personer som kommer dit förstå vilka typer av människor han umgås med.
Och det är ju skrämmande. Och jag kan tycka att det är bra att Mette-Marit gör det här uttalandet. Hon kommer behöva göra fler, och det kommer komma en tid då hon behöver sitta ner och förklara sig. Annars riskerar hon ju att förlora all trovärdighet.
Och kronprins Håkon har förklarat att kronprinsessan kommer att ge en förklaring och att hon vill berätta, men att det kommer dröja ett tag eftersom hon behöver tid att samla sig. Okej, vi behåller oss ett ögonblick kvar Epstein-filerna. Jag vet att jag såg häromdagen så såg jag ett program, så det skulle vara lite så här inne- och utelista. Det var ett seriöst sammanhang, men då var det så här utelistan och låg Epstein-filerna på det. Och det kan man ju tycka, för det har pratat så himla mycket om det här. Samtidigt så framkommer ju ny information hela tiden.
Och det kommer ju släppas fler, verkar det som.
Ja, precis. Och vad det ger, det vet vi ju inte. Men Jenny, du har ju i alla fall gjort en stor kartläggning av vilka kungligheter som nämns då i Epstein-dokumenten. Många av dem känner vi ju till redan, som då ex-prins Andrew, Sarah Ferguson och då Mette Marit som jag nämnt, men det finns fler. I helgen publicerades kartläggningen där Aftonbladet då kunde berätta att danska grevinnan Alexandra har haft kontakt med Epstein. Alexandra var ju tidigare gift med prins Joachim av Danmark, men paret skilde sig då 2005 och Alexandra fick då istället titeln grevinna.
Mm. I de här dokumenten så kan man då se att grevinnan tog emot 2 paket från Epstein. Och det är även skickat från Ghislaine Maxwell. Och det här var ju under tiden som hon var prinsessa och gift med prins Joachim. Den 2 december 2003 så skickade Epstein och Ghislaine då ett paket via FedEx till hennes, ja, Her Royal Highness Princess Alexandra. Och det är då skickat till Christian den 8:s palats då på Amalienborg slott. Vad paketet innehöll, det kan man inte se, men kostnaden för försändelsen, det var då på den tiden $48.67.
Men man kan ju verkligen undra varför Epstein skickade de här paketen till Alexandra och vad var det som det fanns? Vad innehöll paketen? Det är inte en helt orimlig fråga.
Nej, men också att de här paketen skickades med ett ganska lagom mellanrum där på ett par månader. Jag har ju ställt frågan till danska hovet. De har inte kommit tillbaka med något svar. Sen fick jag kontakt med Alexandras egen presskontakt och hon svarar så här. Och det här är, då är det liksom Alexandras egna ord, citat. Det har kommit som en överraskning för mig att höra att det tydligen för mer än 23 år sedan skickades post till mig från personen i fråga. Jag har inget minne av det idag och jag tar tydligt avstånd från vederbörande, slutcitat. Så det här är alltså något som Alexandra inte minns. Jag fattar, det är över 20 år sedan. Men jag tänker att för över 20 år sedan så var ju då Epstein i sin prime time. Han var ju omtalad. Han var stor och mäktig affärsman. Det var också mycket skriverier om det ena och det andra. Instinktivt tänker jag, visst skulle man minnas att man fick ta emot 2 stycken paket. Det är inte så att man tar emot paket varje dag.
Nej, det är ju lätt att säga och lätt att vara efterklok och sådär tro sig själv om mycket. Men jag hade då minst det. Minst det. Det var svårt att
komma ihåg.
Det har jag kommit ihåg.
Ja. Ja, hur som helst.
Ja. Okej, danska kungahuset har varit relativt förskonade från då att finnas med i de här Epstein-dokumenten. Men kung Fredrik är faktiskt nämnd ett par gånger. I mars 2012, när Fredrik fortfarande var kronprins, så nämns hans namn i en mejlkorrespondens mellan då Epstein och affärsmannen Ian Osborne, som befann sig i Danmark för ett möte med kronprinsen. I juli samma år nämns han igen tillsammans med kungens privatsekreterare på en gästlista till en privat middag med totalt 22 deltagare.
Mm, här har ju danska hovet varit tydliga och sagt att kungen aldrig träffat Jeffrey Epstein. Så de har direkt gått ut och sagt det.
Men vi kan även berätta att drottning Matilda av Belgien nämns i dokumenten. 2011 så besökte hon konferensen World Economic Forum i Davos. Och enligt professorn och författaren Lawrence Krauss, som då var god vän med Epstein, skickade hon en hälsning till Epstein.
Ja, och han skriver lite snabbt bara, ja men du har rätt, det är en cirkus här, drottningen av Belgien hälsar och ännu viktigare den vackra unga prinsessan av Norge önskar att du var här.
Mm.
Ja, det är många kungligheter som då nämns i dokumenten, vi ska vara tydliga med att de flesta har inte gjort något fel, de har inte begått något brott. Ibland är det så att de bara nämns av andra personer i ett mejl eller ett sms och sådär. Ibland är det direkta mejlkonversationer, ibland är det inofficiella kontakter mellan Epstein och medarbetare till kungligheter. Epstein har fått inbjudningar till jakter. Han har planerat möten i New York och Miami med kungligheter. Han reste även utomlands för att träffa kungligheter.
Mm. Och som vi sa för en stund sedan, det är nog inte slut.
Det är det nog inte. Det är ett effektivt sätt att visa att man har inflytande och makt.
Strax, ex-prins Andrew Mountbatten-Windsor har nu flyttat från Royal Lodge till en betydligt mindre bostad då på Kung Charles marker för att, som det sägs, hållas undan offentligheten. Strax så hör ni vad hans nya grannar tycker om att han ska flytta in. Vi går tillbaka lite till Epstein-filerna, men nu ska det inte handla om specifikt om dem så. Det gäller liksom, nu är Sarah Ferguson, hon är ju exfru till Andrew Mountbatten-Windsor. Hon förekommer, som ni alla känner till, väldigt många gånger i dokumenten, och det avslöjades att hennes vänskap med Epstein var mycket mer vänskaplig och nära hon gett sken av. Daily Mail avslöjar nu att Fergie var så desperat efter pengar att hon bönade och bad Epstein att ge henne ett jobb.
Ja, men det är ju verkligen ledsamt på så många sätt. Vi vet ju sedan tidigare att Fergie lånade mycket pengar, cirka 15 000 pund av Epstein. Det gick hon ju ut offentligt med och bad om ursäkt för och så vidare. Men hennes ekonomi har tydligen varit otroligt dålig, och hon har verkligen bönat och bett om Epsteins hjälp. Och i ett mejl som hon skickade till honom i maj 2010 så skriver hon så här, citat: "Men jag förstår inte, kan du inte bara låta mig bli din hushållsassistent? Jag är den mest kompetenta och jag behöver verkligen pengarna. Snälla Jeffrey, tänk på det." Slutcitat.
Ja, och vid den tidpunkten så var hon ju, visst var det så, hon var ju sambo då med sin exman och Roy Lodge. Och hon hade väl inga stora kostnader för sitt boende då?
Nej, det tror jag inte.
Men hon har ju då haft problem med sin ekonomi. Enligt BBC så bad hon även Epstein om råd för att hantera sin skuld på 6 miljoner pund medan han fortfarande satt i fängelse för att avtjäna sitt straff för då, det här sexbrotten mot barn. Hon frågar om råd kring att be två miljardärer att hjälpa henne. Och även, jag minns, frågan är så här, är det en bra idé om hon skulle sälja smycken?
Mm. Mm. Det här är så sorgligt på så många plan. Det är verkligen en uppvisning i dåligt omdöme, så det ryker om det, att hon ens har den här kontakten med honom. Och för Fergies del så verkar det verkligen handla väldigt mycket om pengar. Hon upplevde tydligen situationen som, citat, så förnedrande. Hon sa att hon var på, citat, väg att bryta ihop av utmattning, slutcitat. Hon har också skrivit att döden är lättare än det här. Så hon är ju fruktansvärt desperat. Och vid den här tidpunkten så hade hon precis avslutat ett marknadsföringskontrakt som man tror att hon fått ganska bra betalt för just då, med Viktväktarna. Men att ha skulder på 6 miljoner pund.
Ja, alltså, det är ändå, nu vet inte jag exakt vad pundet ligger i. Ibland så lite slarvigt avrundar till motsvarande 10 svenska kronor.
Fast det är lite mer, tror jag.
Ja, det är lite mer, va?
För pundet. Men tänk, över 60 miljoner kronor.
Jag vet att hennes levande var väl rätt, liksom...
Vidlyftigt, Maria.
Ja, absolut. Men ändå var... Ja, okej. Okay.
Men jag tänker också att det gör henne så sårbar för allsköns utpressare och människor som vill utnyttja hennes närhet till den brittiska kungafamiljen när hon är i det här läget.
Mm. Så är det ju verkligen. Det blir ju en säkerhetsrisk. Man kan även enligt BBC se att Epstein har diskuterat Fergie med en tysk affärsman med starka kontakter med Kina. Tonen med dem emellan, alltså det är raljerande och ganska så vass mot Fergie. I ett av mejlen skriver Epstein att det är, citat, dags att vara allvarlig, vara väldigt tuff som mot en flickvän som varit otrogen. Och då svarar affärsmannen att behandla henne som en otrogen flickvän fungerar. Och man kan också se att Fergie försöker få en rysk miljardär att betala alla hennes skulder och som tack få en procentsats av hennes inkomst i livet ut. Det är rörigt detta.
Ja, alltså. Men jag tycker också det är fruktansvärt på det viset. Jag har gått igenom många av Epstein-dokumenten. Det som slår mig är Epsteins och hans mäktiga manliga vänners hånfulla, mycket nedvärderande ton mot kvinnor. Spelar ingen roll vad för kvinna det är de pratar om. Om det är ett offer eller en kronprinsessa eller en drottning, det är bara extremt förnedrande ton. Kvinnor är bara objekt i deras värld. Någon att utnyttja, någon att använda sig av. Fergie har ju själv i ett mejl faktiskt beskyllt Epstein för att vara kompis med henne bara för att komma nära Andrew Mountbatten-Windsor. Mm.
Ja, och under 2010 så kan vi se att Fergie blir stämd av ett inkassobolag och att hennes exmake betalar då en del av skulderna. Och sen att Fergie även fick en deal med självaste Oprah Winfrey att göra en tv-serie som hette Finding Sarah som hjälpte en del med skulderna.
Mm. Mm.
Och på tal om det där med Finding Sarah, jag har ju sett rubriker som just sådär, Where is Sarah?
Ja, det är många som undrar vart hon är just nu. Sen den sista skandalen och den sista batchen med dokument så är det faktiskt ingen som har sett henne eller vet vart hon tagit vägen. Hon är spårlöst borta. Andrew har vi ju sett då och då när han lämnar Royal Lodge i sin bil eller när han ut och rider på ägorna till Windsor Castle. Men, inte Fergie. Och det är så himla lätt att det frodas konspirationsteorier när en offentlig person blir osynlig på det viset. Man har gissat att hon kanske befinner sig utomlands. Hennes dotter Eugenie bor ju i Portugal. Daily Mail har uppgifter om att hon planerar en flytt till Förenade Arabemiraten. Andra medier säger någonting annat.
Och författaren Andrew Looney som har skrivit en bok om Andrew Fergie menar att paret inte är socialt accepterade i Storbritannien längre. Men att man i vissa länder i Mellanöstern möjligtvis ser på dem på ett annat sätt och fortfarande betraktar dem som kungliga. Enligt andra källor till brittiska medier hävdar att Fergie gömmer sig då i London. Enligt Mirror har Fergie gömt sig hos vänner i franska Alperna och nu flyger på Förenade Arabemiraten.
Hon
är all over the place.
Ja men du hör ju, det är ju ingen vet vart hon är, då kommer de här konspirationsteorierna direkt. Enligt Times Entertainment så förbereder sig Fergie för en comeback. Och hon letar tydligen efter ett PR-team som vill ta sig an henne. Och det kan ju bli ett tufft jobb för en PR-person och tvätta henne ren från den här skandalen. Det kan ta sin tid. Just nu är ju både hon och Andrew persona non grata.
Ska vi gå över till Andrew, ex-prinsen?
Ja, men det gör vi. Han har ju flyttat ut från Royal Lodge. Och det var ju i oktober förra året som hans bror, kung Charles, uppmanade honom då att flytta till en annan bostad. Den ligger på kungens privata marker i Sandringham. Och där ska Charles då också stå för hans omkostnader.
Mm, och enligt BBC så bor han nu i en tillfällig byggnad för att då så småningom bo på ett ställe som heter Marsh Farm. En betydligt mindre bostad än 30-rummaren Royal Lodge. Nyhetskanalen LBC har varit i området och frågat hans nya grannar vad de tycker om sin nya granne. Och så här säger de.
You think the locals would be all right with him? They have a chat with him or leave him alone, do you reckon?
I think it might be a split decision.
To be honest, I don't think people will be overly thrilled to know that he's going to be our neighbour.
I wouldn't ignore him because I'm not that type of person. I would acknowledge him.
Right.
But I wouldn't want to get into a conversation with him.
Ja, den första vi hörde, det var den lokala pubägaren och sen då var det två grannar och det var ju en viss avvaktande stämning bland grannarna. Vissa var mer negativa och tyckte han ska pay for what he has been done. Alltså rakt översatt, han borde betala för det han har gjort. Andra var mer inne på att alla ska få en andra chans medan en del kommer att hälsa på honom men inte liksom påstarta någon diskussion eller någon slags samtal.
Det här måste vara som natt och dag för Andrew. Han har ju ändå betraktats som en kunglighet i hela sitt liv. Det uppges ju att han fått flytta just dit för att hålla sig på sin kant och att kungafamiljen då kan hålla ett öga på honom samtidigt. Men det höjs röster för att det behöver öppnas en utredning mot Andrew för att ta reda på vilken information han möjligen delat med sig av till Epstein under de här åren som han då faktiskt tjänstgjorde som Storbritanniens särskilda representant för internationell handel och investeringar. Och den rollen hade han ju från 2001 till 2011. Det är 10 år där liksom. Och sen vill nog också myndigheter och polis kanske veta kring hans förehavanden med unga kvinnor då i samband med Epstein.
Det höjs ju många liksom röster kring detta. Att det ska påstartas utredning. Tror du att så kommer att ske?
Det kan det mycket väl göra. Med tanke på. Men då är frågan om de inriktar sig på. För det har varit mycket skrivet nu det sista om att han då har läckt konfidentiella uppgifter till Epstein som handlar om handel och affärer och sånt där. Jag menar, det är en amerikansk affärsman, han har ingenting att göra med de här hemliga uppgifterna som egentligen gäller Storbritannien. Så det kan ju möjligtvis vara ett brott i så fall, tänker jag.
Strax så ska ni få höra prins Harrys känslosamma tal i veckan och har Harry och Meghan gett Brooklyn Beckham och hans fru familjeråd. Vi är strax tillbaka. Prins Harry har länge varit engagerad i barn och unga och deras rättigheter på internet. Harry och Meghan arbetar ju hårt mot näthat och våld. Och lite på samma sätt gör de ju som prins Carl Philip och prinsessan Sofia att jobba med näthat. Eller så är det Carl Philip och Sofia som gör lite som dem. Jag vet inte vem som sa. I och för sig ett väldigt aktuellt och viktigt ämne. Häromdagen så gjorde Harry ett oväntat framträdande i Los Angeles där han talade till en grupp sörjande föräldrar som har då förlorat sina barn i samband med hat och hot på nätet. Det handlar bland annat om då självmord. Vi lyssnar på talet, men eftersom prinsen pratade i en lokal, tänk på det här nu, det är många människor i den här lokalen, men ni kommer höra sål. Men jag hoppas ni hör vad Harry säger.
None of you should be here. So, thank you for doing everything that you've done. Thank you for telling your stories over and over again. Truth, justice and accountability. Those are the three things that will come from this.
Harry var ju mycket känslosam. Han kämpade för att hålla tillbaka tårarna och han sa de här orden som ni hörde. None of you should be here. Alltså ingen av er borde behöva vara här. Och det som är speciellt tycker jag att det här mötet hölls i samband med, ja, men man får nog säga banbrytande rättsprocess som just nu pågår i Los Angeles County Superior Court. I den så stämmer föräldrar Instagram och YouTube och hävdar då att plattformarna medvetet bygger funktioner som skapar beroende och skadar ungas mentala hälsa.
Mm, och Harry har ju själv erfarenhet av rättssalar just nu. Tidigare år vittnade han i en rättstvist i London angående en stämning mot två mediehus där Harry och flera andra kändisar hävdar att de blivit olagligt avlyssnade av flera medier. Han delade med sig av hur det är att stå inför en domare när känslorna svämmar över. Och han och Meghan startade The Parents Network för några år sedan. Det lanserades som ett projekt inom parets organisation Archival. Det har fokus på att skapa ett gratis community där föräldrar kan dela erfarenheter och få resurser och stöd från experter vad det gäller då hot och hat mot barn på nätet.
Ja, men det är en jätteambitiös satsning. Jag skulle säga att alla såna här projekt är viktiga. Jag tror bara vi sett början på hur barn och unga påverkas av sociala medier.
Man talar ju om det största sociologiska experimentet på en hel generation någonsin.
Ja. Ja, men så är det ju.
Och Harry och Meghan har ju själv stora erfarenheter av hur det är att då möta hot och hat på nätet. De har ju fått ta emot mycket sånt på sociala plattformar. Och det var ju ända sedan att de blev ett officiellt par då 2016. Det kanske inte alla som har hängt med när det gäller bråket inom familjen Beckham. Nej, ni har inte börjat lyssna på någon annan podd, utan vi kommer till poängen. När vi pratade om Beckham-konflikten, då talade vi om David Beckham och Victoria Beckham. Deras son, Brooklyn Beckham, har anklagat sina föräldrar för att ha kontrollerat honom, spridit falska berättelser via pressen och försökt sabotera hans relation med hustrun Nicole. Och Jösses Amalia, vilken inom nöjesvärlden...
Så är det jättestort.
Det är jättestort.
Ja, och en händelse som ofta nog nämns som en vändpunkt, det är... Brooklyn och Nicolas bröllop 2022. Brooklyn hävdar ju då att hans mamma, Victoria Beckham, förstörde hans planerade första dans med sin fru genom att bli uppkallad på scen och dansa med honom istället för att han dansar med sin fru då, inför gästerna. Han ska ha tyckt att det var jätteförnedrande, och sen var det också något så här debacle om Nicolas... brudklänning.
Men det var något så här, hon blev uppkallad av den som var DJ:n som var kompis med Victoria.
Ja.
Men då tycker folk att hon skulle ha sagt, han sa någonting i stil med den vackraste kvinnan i rummet. Och då skulle Victoria ha sagt
det finns bara en,
det finns bara en vacker kvinna.
Och det är bruden.
Ja, exakt. Och sen liksom, låt oss få se er dansa.
Ja, så, istället så stod hon där
och dansade själv med sin son. Ja, jag vet inte. Det blev konstigt.
Mm.
Brooklyn vill inte försonas med sina föräldrar för tillfället, och att han då säger att han för första gången står upp för sig själv. Det här som sagt har ju blivit en väldigt stor grej i nyhetsvärlden, och nu har en dokumentär släppt som handlar om hela den här familjens värld och bråk.
Och i den här dokumentären så dyker plötsligt Harry och Meghan upp.
Alltså det var verkligen så what? Jag var tvungen att spola tillbaka.
Ja, och i den då så beskrivs Brooklyn och hans fru Nicola varit på middag hemma hos Harry och Meghan och fått goda råd av paret.
2025, Brooklyn and Nicola met up with Harry and Meghan in Montecito.
So I broke the story that Harry and Meghan had invited Brooklyn and Nicola for dinner. Harry offered his sort of sympathies to Brooklyn and was a bit like, been there, done it, mate, you know, hope you're okay.
Harry and Meghan probably thought, we can give them good advice. Or did they? Maybe they gave them very bad advice.
I dokumentären så är det en rad personer som beskriver hur det här mötet ska gå till. 2025 skulle då paret mötas hemma hos Meghan och Harry erbjöd sympatier för Brooklyn i då meningen att han förstod Brooklyn i hans situation. Att han ville bryta sig loss och gå sin egen väg. Föräldraparet Beckham har då inte kommenterat händelserna utan de är liksom bara silence, tysta.
Ja, och svårt att veta vad man ska dra för slutsatser av det här, men jag tycker att det är intressant. Dels att Harry och Meghan tar ställning, att de faktiskt dyker upp. Vi vet ju att de tidigare var god vän med paret Beckham. Det sägs att de inte är det längre och inte varit det på ett tag.
Menar du föräldrarna?
Föräldrarna, ja. Ja. David Beckham, han blev ju också adlad av kung Charles i november 2025. Och han och Victoria har ju rört sig i kanten av kungafamiljen ett ganska bra tag. Det sägs också att David Beckham länge längtat efter en adlig titel.
Ja. Så att jag tänkte att slutsatsen vi får dra igen är nu bara i huvudet. Cirkeln är sluten. Pappa Charles adlar pappa Beckham. Sonen Harry ger sonen Brooklyn råd.
Bra slutsats.
Okej, vi går över till lite lyssnarfrågor. Jag måste säga, jag tycker så mycket om att få våra mejlfrågor.
Mm.
Jag tycker det är så kul.
Ja, det är sån bredd på dem också.
Och vi ska ta en här nu. Och det gäller ju Mette Marit. Det är från Kiki. Hon undrar, vad tror ni de andra kungahusen tycker om att ta emot Mette Marit framöver när det nu framkommit vad hon tycker om diverse kungliga tillställningar?
Här får man skilja på vad en kunglighet tycker privat och vad en kunglighet tycker officiellt.
Mm-hmm.
Det finns ett protokoll att följa när det gäller statsbesök och andra typer av besök. Och är det så att, låt säga, danska regeringen via då kungahuset bjuder in norska kungaparet eller kronprinsparet då på ett besök i Danmark, då är det det som gäller och då håller man nog god min, tror jag.
Mm.
Men sen kan man ju ha åsikter privat såklart. Och de kanske man kan lufta sinsemellan, för att det här är ju familj, om vi tar de nordiska kungahusen, det är ju familjer som känner varandra väldigt väl, som är släkt med varandra och så vidare. Det erbjuds säkert stöttning, men kanske också ställs det frågor, säkerligen.
Men, alltså, det är ju lite som du säger, är det officiellt eller om det är middag eller sådär, då är man ju liksom hövlig, artig och trevlig och vänlig. Och som då kanske potentiellt sett mottagare av det norska kungaparet på någon så besök i något slag. Och sen, för att det är ändå lite upp till Mette Marit att försöka hantera den situationen. Ja, det ska bli väldigt intressant att se hur det blir framöver. Men vi får ju inte heller glömma, Jenny, Mette Marit har ju också den allvarliga sjukdomen lungfibros.
Mm.
Så att på något sätt så kanske inte det är ens aktuellt med olika besök eller någonting på väldigt, väldigt länge, tänker jag.
Absolut.
Vi tar en till fråga. Och den är från Martin. Den har att göra med, för imorgon torsdag, idag är ju onsdag den 18, imorgon torsdag så är det prinsessan Desirées begravningsgudstjänst i Slottkyrkan. Nu är vi svenska kungahuset. Gudstjänsten efterföljs då av en privat mottagning i prinsessan Sibyllas våning, och det är ju då prinsessan Desirées barndomshem. Och sen kommer själva gravsättningen äga rum senare vid då Koberg. Och det här kommer inte vara några medier som är närvarande, det är då i enlighet med familjens önskan. Men då kommer vi till Martins fråga, för han undrar så här: jag har en fråga nu kring sorg efter då prinsessan Desirées bortgång. Jag har hört att personalen på slottet bland annat ska bära grått under en viss tid, stämmer det? Eller om, är det olika tid beroende på vem som har gått bort, och finns det annat än detta?
Mm. Superspännande fråga, och här sätter jag ner foten och säger att exakt hur reglerna ser ut vågar jag inte svara på. Men det jag har märkt genom åren, det har varit en del dödsfall i den kungliga familjen, det är ju att kungafamiljen bär ju svart och de gör det en viss period. När det gäller personalen på slottet så tror jag helt enkelt att man faktiskt nog anpassar hur man klär sig lite grann. Det är ju, man får ju tänka att det här är ju en stor institution och den här institutionen är i sorg därför att en medlem av kungafamiljen eller ja, dol inte är i livet längre och det väntas begravning och så vidare. Om det är så att personalen fått en uppmaning att bära grått under en viss tid, det vågar jag inte svara på. Men jag kan tänka mig att det sker en anpassning därför att kungahuset hanterar just nu en begravning och en kungafamilj i sorg.
Tror du, men Hans då fråga, tror du det hade varit en skillnad? Alltså detta är ju supertrist att sitta och snacka om liksom personer som skulle gå bort. Men vi vill ändå ta våra lyssnares frågor på allvar. Skulle det vara någon skillnad? Nu var det ju prinsessan Desiree då, syster till nuvarande kungen. Men skulle det vara någon skillnad om det vore någon mer den innersta liksom, kungliga familjekretsen?
Ja, det är klart att det blir. Tänker du speciellt på sorgedräkt och sådär? Eller?
Ja, att det liksom blir under en viss tid. Eller att man...
Ja. Men som sagt, hur många veckor, månader, det vågar jag inte ens svara på, faktiskt.
Okej, nu tycker jag, vi kan ta avslut så här, det känns lite deppigt.
Ja, men samtidigt, det är ju såna här frågor som är otroligt spännande. Det finns ju mycket nedskrivet, men också mycket som är mer normer inom kungahuset och hovet. Traditioner som lever vidare sedan hundratals år tillbaka, och allt sånt är jättespännande.
Det är intressant det här med praxis och protokoll och så vidare, och hur mycket man moderniserar det eller inte. Okej, skicka gärna fler frågor. Vi blir ju som sagt väldigt glada för det. kungligt@aftonbladet.se, eller så har man ju då din Instagram. Jösses, du börjar bli så stor på Insta.
Jag tror också att det ligger ett intresse i tiden. Det har varit mycket kungliga stora händelser det sista. Och det märks ju.
Och jag måste säga att hatten av, för att det är ju en kunglig rapportering som sker där. Det är ju, alltså kunde prata om Instagram-kontot kungligt med Jenny. Det är verkligen det senaste hela tiden. Så gillar man det här ämnet så finns det ju inget bättre konto att följa, tänker jag.
Nej, men kul. Ja. Härligt. Välkomna dit.
Ja, och kör frågor där. Ska vi säga så för idag?
Det gör vi. Tack för att ni har lyssnat.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.